Ska vi läsa egentligen fortsättningen av det som Birgitta läste förut eller en bit senare i samma kapitel ifrån Lukas första kapitel. Och det är Maria som sjunger, eller hur hon nu gör, men det kallas för Marias lovsång efter det här mötet med ängeln. Då sa Maria: min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Vi ber. Gud, tack för ditt ord. Tack att du vill leda oss och hjälpa oss genom det. Amen. Får man lämna det här med Maria och jungfrufödelsen och Gud som far till Jesus genom den helige ande på självaste Marie bebådelsedag? Ja, jag vet inte hur du tänker, men för mig är detta inga konstigheter. Det är fantastiskt, men ingenting är omöjligt för Gud. Så tänker jag. Som ängeln säger, ingenting är omöjligt för Gud. Och anledningen till att jag tänker att jag inte ska fördjupa mig i det är att vi håller ju på och läser Romarbrevet tillsammans. Det finns en läsplan och i den läsplanen så är vi nu framme vid kapitel 14 idag. Vi har också haft några bibelstudier på tisdagskvällar och där har vi kommit så långt som till kapitel 8 i Romarbrevet. Men när nu har läst det här så kan man väl säga att det finns åtminstone två stora huvudämnen i Romarbrevet. Det ena är detta att vi inte kan göra någonting för att förtjäna Guds kärlek. Men att Gud älskar oss så mycket att han ger oss allt trots att vi inte förtjänar det. Det är det ena. Och det andra stora huvudämnet i Romarbrevet som nog hänger ihop ganska tydligt med det första, det är hur vi ska se på förhållandet mellan judisk och kristen tro. Och ska man enkelt sammanfatta kopplingen mellan dessa båda ämnen i Romarbrevet så är det att Israels folk har utvalts av Gud till hans egendomsfolk. Och Gud har ingått ett förbund med dem och i detta förbund så ingår lagen, budorden och allt som står där. Som liksom lägger grunden för det judiska folkets identitet. Och Paulus tes i Romarbrevet är att det är tron på Gud och inte laglydnaden som gör en människa rättfärdig. Alltså ha det allt klart med Gud. Och Paulus stora ärende i Romarbrevet, det är detta, att förklara Guds ovillkorliga kärlek till alla människor, till judar och hedningar och att Gud inte favoriserar de ena eller de andra utan båda, och att det förbund som Gud slöt med Israel också gäller den som tror på Jesus, oavsett bakgrund. Och vill man förenkla detta lite, så skulle man nog kunna säga att Gud älskar det svaga, det lilla, det föraktade. Och att Gud inte imponeras av titlar, tillhörigheter, duktighet och prestationer. Och när jag började förbereda den här predikan och läste berättelsen om Maria och änglabesöket och den lovsång som Maria sjunger, eller hur hon gör. Det är ju svårt att veta om hon sjöng något. Men i alla fall så slog det mig att både det som ängeln säger och det Maria säger handlar om samma sak som Romarbrevet. Och jag tänkte jag skulle gå igenom några punkter i det här som ängeln först och sedan Maria säger. Vi börjar med en mening ur ängelns ord till Maria som handlar om det här barnet som hon ska föda. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut. Vilket ju handlar om precis det här som Paulus försöker att få ihop i Romarbrevet. Att Jesus kommer inte få stifta en ny religion, ett nytt förbund. Utan han är ute efter att fortsätta någonting som redan har börjat. Och här finns en tydlig koppling mellan Jesus, mellan hans uppdrag och Israels folk. Jesus är Israels rättmätige kung. Och det står också, kan man nog tänka, att det här är inte tillfälligt. Och Israels tid är inte tillfällig. För det står att han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut. Maria säger sen i sin lovsång om Gud så här: hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder, att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Och om vi tar detta lite grann bit för bit, så säger hon först: hans namn är heligt. Och helig, det betyder ju avskild, unik, speciell, annorlunda. Men i grund och botten kan man ju tänka att det betyder att ja, Gud gör precis som han vill. Han tar inte hänsyn till vad någon tycker eller tänker. Han gör det han vill. Han älskar. Gud är helig. Han gör vad han vill. Och då står det sen: hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Och detta handlar, tänker jag, om att tro. Att frukta Gud handlar inte om att vara rädd. Inte det minsta. Jag tänker att det handlar om en positiv respekt. Om att tro att det han säger är sant. Att tro att det han lovar är sant. Det handlar om att lita på Gud. Att lita på hans märkliga egenskaper och beslut och person. Att lita på hans kärlek. Att han är kärlek. Och jag tänker att för oss som tror så finns det all anledning att vara trygg. Han förbarmar sig över oss. Och det gäller inte bara en stund heller här. Det gäller inte, som vi kanske tänker ibland, från det att vi har bett om förlåtelse fram till dess att vi gör något fel igen. Så tror jag att vi tänker ibland. Nej, Guds förbarmande över oss, hur länge varar det? Jo, det varar från släkte till släkte. Och jag tänker att det kanske inte bara måste betyda att det är någonting som går i arv. Det är lätt att tänka så. Det kanske jag inte tänker. Men jag tänker att det handlar om att det är någonting som är bestående. Som är över en väldigt lång tid. Över en längre tid än oss själva. Längre än vårt eget liv. Guds förbarmande. Alltså att han bryr sig fast han inte måste. Det är inte en dagslända. Det sträcker sig längre än vi kan tänka. Långt längre än våra egna liv. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Ja, Gud imponeras inte av den som kan själv. Den som är duktig inför honom. Tvärtom verkar han vilja göra de där stora planerna i egen kraft. Om inget. Varför kan man undra? Ja, kanske kan det vara så att de där planerna i vår egen kraft där vi når någonstans. De ofta går ut över någon annan. Som är svag. Kanske är det därför han skingrar dem som har övermodiga planer. Och att han störtar härskare från deras troner och att han upphöjer de ringa. Gud tänker liksom tvärtom som vi ofta gör. Han älskar det svaga, det som ingen räknar med. Och den som härskar, det vill säga den som förtrycker och utnyttjar, den gör Gud allt för att stoppa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Tvärtom som vi ibland tänker. Han tar sig an sin tjänare Israel. Och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Detta är ju något som Paulus gång på gång upprepar i Romarbrevet. Gud har inte övergivit sitt egendomsfolk. Det gamla förbundet tar inte slut. Och vill man sammanfatta detta, då är det väl att Gud inte överger någon som vänder sig till honom. Aldrig någonsin. Igår när jag satt hemma i soffan och skrev lite på predikan, så satt Karina i andra änden av soffan och tittade på datorn på ett program. Jag vet inte om det sändes då eller någon annan gång. Men det var i alla fall Gills veranda. Och hon hade Mikael Wiehe som gäst. Och de kom in på Mikaels kompanjon Björn Afzelius död. Och Jill ställer frågan till Mikael om han är rädd för döden. Och Mikael svarar, inte ett smack. Jag är inte rädd för döden. Och så säger han, om man inte tror på ett liv efter detta, om man inte tror på en straffande Gud eller en belönande Gud eller djävulen som bor i underjorden och slukar upp en i eviga plågor. Och det gör inte jag. Därför är jag inte heller rädd för döden. Inte ett skvatt, säger han. Jag tror att detta är lösningen för många på ett problem som Mikael själv sätter fingret på. Man värjer sig för rädslan att dö genom att säga att Gud inte finns. Men problemet är faktiskt inte döden i hans resonemang, utan hans alternativ när det gäller bilden av Gud. Antingen så är Gud en straffande Gud, och honom vill han inte ha. Eller så är Gud en belönande Gud, och honom vill han inte ha. Eller så är det den onde som styr över döden, och det vill han inte ha. Och den guden tror inte jag heller på. Inte Paulus och inte Maria och inte ängeln heller. Men jag tror att väldigt många tänker som vi är. Att Gud straffar eller belönar. Att det måste vara på det sättet. Och visst kan man hitta tankar om straff och tankar om belöning i Bibeln. Men de måste också ses i ett sammanhang. Och de handlar inte om hur Gud i grunden ser på oss. De handlar om situationer. Om konsekvenser av vårt handlande. Jag tror på en Gud som älskar. Som älskar först. Johannes skriver att vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Det står ingenstans i Bibeln att Gud bara älskar dem som har älskat honom först. Tvärtom. Så älskade Gud världen, hela världen, att han gav den sin enda son. Det står inte så älskade Gud de som älskade honom att han gav världen sin enda son. Nej, det står inte så. Han gav den sin enda son för att var och en som tror inte ska gå under utan ha evigt liv. Guds kärlek och förlåtelse är inte en följd av en viss grad av kärlek från oss. Guds kärlek är grunden för allt. Och jag tänker att Marias reaktion på den kärleken från Gud som hon beskriver i sin lovsång, det är ju detta. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Gud älskar mig. Därför vill jag tjäna honom. Vi ber. Tack Gud att vi inte behöver vara rädda. Att vi får lita på din kärlek. Att din famn alltid är öppen. Att vi inte kan göra någonting som gör att du slutar älska oss. Men Herre, hjälp oss att se din kärlek. Hjälp oss att förstå hur stor den är. Och Herre, hjälp oss att hitta orden, sätten att svara på din kärlek. Därför att vi älskar.